Välkommen till den här introduktionen till Silverlight, den första i en serie utav fyra live meetings som kommer att handla om Silverlight. Det här materialet sändes den 15 maj, men tyvärr hade vi problem med ljudet då, så att jag spelar in det här materialet i efterhand igen och gör tillgängligt. Men de kommande tre live meetings som kommer att sändas, jag kommer återkomma till exakta datum för dem i den här presentationen. Där kommer du alltså kunna vara med live om du vill och då ha möjlighet att ställa frågor och diskutera Silverlight med oss på MSDN. Jag heter Robert Folkesson och arbetar på Microsoft Utvecklar- och Plattformsgrupp. Det här kommer vara en första introduktion till Silverlight, det här avsnittet, så att om du har arbetat med Silverlight tidigare så kommer det här förmodligen inte vara några större nyheter för dig, utan jag kommer att gå igenom vad Silverlight är för någonting, lite grunderna i XAML till exempel, titta lite grann på verktygen. Och jag kommer som sagt återkomma till senare i den här presentationen vad de andra avsnitten kommer att handla om och vilka datum de kommer att gå live. Så, vad är Silverlight? Som du förmodligen vet så är ju Silverlight en plugin som man installerar och som körs och exekveras i webbläsaren hos användaren. Det är en ganska liten installation, 4,5 megabyte. Och faktum är att Silverlight 3, som nu har kommit ut i en betaversion vid den här inspelningen, är något mindre än Silverlight 2 som är den släppta versionen. Så att de har alltså arbetat väldigt hårt med refaktorering av den här koden för att den ska bli så liten som möjligt och så smidig som möjligt att installera. Silverlight är cross-browser och cross-platform, det vill säga den fungerar i flera olika operativsystem och på flera olika webbläsare. Så förutom på Windows och Internet Explorer naturligtvis så fungerar den även på till exempel OS X 10.4.8 och senare. Och i till exempel Safari-webbläsaren. Jag har skrivit Opera och Chrome inom parentes. Det är vissa saker som det är problem med i Opera och det är någonting som Opera-teamet håller på att arbeta med för att åtgärda så att Opera kommer att stödjas i framtida versioner. Vad gäller Chrome så fungerar Silverlight alldeles utmärkt i Chrome, men det är ju ännu inte en fullt releasad webbläsare så att vi har ju naturligtvis ingen officiell support för Chrome. Det finns även en Linux-implementation utav Silverlight som heter Moonlight och det är via ett samarbete med Novell som har ett team som tidigare har tagit fram Mono-ramverket, en open source-version utav .NET-ramverket som alltså har gjort en open source-implementation utav Silverlight som de kallar för Moonlight som fungerar på de vanligaste Linux-distributionerna och i de vanligaste webbläsarna som man använder på Linux, till exempel Conqueror. Silverlight handlar väldigt mycket, eller jag ska säga Silverlight-utveckling handlar väldigt mycket om XAML, det vill säga Extensible Application Markup Language och kod, .NET-kod som alltså kan exekveras i webbläsaren. Så att Silverlight innehåller ett slimmat basklassbibliotek och en nerbantad Common Language Runtime som går att exekvera i webbläsaren. Vilket också gör att man kan säga att Silverlight kan ses lite grann som en lillebror till WPF, alltså Windows Presentation Foundation. Klienttekniken som kom i och med Vista och .NET Framework 3.0. Jag kommer alldeles strax att dyka ner lite mer i exakt hur XAML ser ut och hur Silverlight fungerar. Men det här gör också att det öppnar upp intressanta scenarion där man kan återanvända kod både för Silverlight-klienter och för WPF-applikationer eftersom ett väldigt starkt krav eller ett mål för Silverlight-teamet har varit att Silverlight ska vara ett så kompatibelt subset som möjligt av den fullödiga funktionaliteten i WPF. Så man kan göra mer avancerade fullödiga klienter i WPF och sen ska man ha en så att säga en light-version som man kör i webbläsaren i form av en Silverlight-applikation. Så, låt oss dyka ner i en första demo och titta på lite XAML och Silverlight-kod. Så jag tar och startar igång Visual Studio, och medan jag gör det så kan jag visa vart man hittar utvecklingsverktygen för Silverlight. Silverlight.net är adressen som du ska gå in på. Där finns det en avdelning som heter Get Started. Och där hittar du till exempel Silverlight Tools for Visual Studio 2008, och du behöver Service Pack 1 på Visual Studio 2008 för att kunna installera den. Installerar du den så får du alltså mallarna i Visual Studio för Silverlight. Här kan du också ladda hem testversioner på Expression-verktygen. Jag ska återkomma prata lite mer om dem. Och naturligtvis kan du installera runtimen både för Mac och PC. Om man lite längre ner här så finns det även en länk till Silverlight 3 beta-installationen utav verktygen för Visual Studio och runtimen. En liten brasklapp där: om du idag utvecklar eller förvaltar Silverlight 2-applikationer så installerar Silverlight 3-betan på en separat maskin eller i en virtuell miljö, därför att du har ingen sida vid sida funktionalitet utav tvåan och trean, utan du får välja där. Så att om du installerar Silverlight 3 så kommer dina gamla projekt att uppgraderas när du öppnar dem i Visual Studio. De kommer kompilera sig mot Silverlight 3 referenserna. Men så då är det rekommenderat att köra det på en separat testmaskin. Men jag har alltså installerat verktygen för Silverlight, och nu ska jag säga att jag kör Silverlight 3, men ingenting som jag kommer visa i den här presentationen är egentligen specifikt för Silverlight 3, utan jag kommer visa sånt som även gäller för Silverlight 2, även om det är verktygen och runtimen för 3:an som jag har installerat. Så jag kan skapa ett nytt projekt. Jag kan välja att skapa en Silverlight application. Och när jag väljer det så får jag frågan: vill jag lägga en testsida och Silverlight-klienten även i ett webbapplikationsprojekt, ett ASP.NET Web Application Project, och länka de här två projekten, alltså Silverlight-projektet och Web Application-projektet, med varandra? I det här fallet så väljer jag att inte göra det. Och det som kommer hända då är att när man debuggkör det här eller startar projektet så kommer Visual Studio skapa en test-HTML-sida som den slänger upp i Internet Explorer för att visa Silverlight-applikationen. Så här har vi en helt tom Silverlight-applikation. Den visar direkt en tom startvy som heter mainpage.xaml. Så här är alltså XAML-definitionen. XAML är ju ett XML, en XML-syntax, ett XML-språk som förutom att definiera gränssnitt och sådana saker som vektorgrafik, animeringar, beteenden och så vidare i Silverlight och WPF, så används även andra varianter eller dialekter utav XAML för att definiera sådana saker som arbetsflöden i Windows Workflow, eller Express-dokument, eller i och med .NET 4 även tjänster i Windows Communication Foundation. Jag har även en code behind-fil här. Så att jag har en partiell klass som heter mainpage som ärver ifrån user control. Och i min XAML-fil så pekar jag ut vilken code behind klass som den här user-controllen hänger ihop med. Det gör också att i min code behind så kan jag komma åt programmatiskt sådana element som är namnsatta. Så att den här griden här som jag har fått som standard, som heter layout root, är någonting som jag kan komma åt i min code behind för att arbeta med. Ska vi inte göra någonting med den, utan jag ska gå tillbaka till XAML-koden här, och så ska jag ta och stoppa in en knapp. Så nu har jag en knapp där. Det är en väldigt stor knapp, den tar upp hela ytan, för jag har inte sagt hur stor den ska vara. Vi kan ge den en width som är en viss storlek och en height som är en annan storlek. Och vi kan också ge den här något innehåll. Så ser man lite tydligare att det här är en knapp. En intressant sak med XAML, det är att den har funktionalitet för att ärva föräldraelements egenskaper ner i barnelement. Till exempel så har jag ju naturligtvis en width och en height direkt på mitt knappelement för att kunna sätta det. Men däremot så har jag ingen row eller column för att stoppa in vart i den här gridden som den här ska finnas. En grid är ju ett element som används för tabeller, för att skapa rader och kolumner, stoppa in saker i. Det finns också någonting som heter canvas. En canvas är ett annat layout-element som används för att positionera saker. Pixelpositionera saker med exakt positionering. Och då skulle man kunna tänka sig att det fanns en left eller en top här, men det finns inte heller. Det som däremot finns är en canvas.left och en canvas.top. Så nu så positionerar den här faktiskt att den kommer till och med utanför canvasen. Det här innebär att knappen i sig inte behöver innehålla funktionaliteten för left eller top, utan den ärver ner det ifrån den förälder som den är inom. Så att XAML är väldigt hierarkiskt uppbyggt, och det här kallas för attached properties. Om vi tar och gör om det här till en grid igen, och så ska vi ge den griden lite rader och kolumner istället. Och vi kan också slå på den här show grid lines, bara för att göra det här lite tydligare. Så kan jag säga att jag vill ha grid row definition som ska definiera mina rader. Och jag vill ha ett antal rader. Jag vill också ha en grid.column definitions som ska definiera mina kolumner. Vi kan skapa två kolumner. Och så kan vi göra den här något mindre. Vi kan faktiskt ta bort den där helt och hållet, så den fyller ut hela cellen som den är i. Nu kan jag alltså sätta grid.column för att ange att det här till exempel ska vara i den andra kolumnen, och grid.row för att säga att det ska vara i tredje raden. Nu är de här noll indexerade naturligtvis, så att det blir column 1 och grid row 2 här. Så på det sättet så kan jag via de attached properties som grid som knappen ärver ifrån grid sätta vilken kolumn ska jag placera mig i, ska jag vara placerad i. Och som sagt var, för att komma åt saker i code behind så sätter man ett namn på dem. Sätter jag ett sånt här xname, så kommer jag också ha tillgång till knappen här. Jag kan till exempel sätta content till något annat. Okej. Väldigt basic. Naturligtvis så arbetar man inte så mycket med ren layout och design i Visual Studio. Man kan naturligtvis handknacka XAML-kod, och XAML-editorn är väldigt trevlig i Visual Studio. Däremot så är designvyn här read-only. Så att du kan inte dra och släppa eller flytta runt objekt här i designvyn. Du har tillgång till en toolbox, så du kan dra och släppa ner kontroller, till exempel knappar, men då ner i kodvyn för att lägga in dem. Vill man arbeta mer i designläge, så rekommenderas inte då Visual Studio än så länge, utan då använder man något av de verktygen som producerar XAML-kod, och man använder ett verktyg som heter Expression Blend för att skapa interaktionsdesignen med hjälp av den XAML-koden. Så tittar man på det arbetsflödet så har man alltså olika typer av verktyg. Det kan vara Expression Design som är ett verktyg som ingår i Expression Studio som direkt kan exportera XAML-kod. Det kan vara Photoshop, det kan vara SAM3D som är ett tredjepartsverktyg för att producera XAML-kod. Och den XAML-koden tar man och stoppar in i Expression Blend. Och Expression Blend är interaktionsdesignens verktyg. Den som arbetar med att ta designresurserna och börja skapa ett fungerande gränssnitt med fungerande interaktionsdesign, bestämmer hur animeringar och så vidare ska fungera. Sen är Expression Blend helt integrerat med Visual Studio, eller rättare sagt projektstrukturen är likadana, så att du kan spara saker i Expression Blend, plocka upp dem i Visual Studio, fortsätta implementera funktionaliteten i Visual Studio, spara i Visual Studio, plocka upp det i Expression Blend och gå fram och tillbaka mellan de två verktygen. Så ska jag kolla på hur det ser ut. Om jag har installerat Expression Blend så kan jag direkt högerklicka på en XAML-fil och öppna det här projektet i Expression Blend. Och här ser man att jag har mycket större möjligheter att arbeta visuellt med designytan. Så jag kan till exempel ta en knapp här också, släppa in den. Jag kan arbeta med absolut positionering på ett helt annat sätt visuellt. I den här presentationen kommer jag inte gå in jättemycket i detalj på Expression Blend. Jag kommer återkomma till hur man kan ta standardkontroller och styla om dem. Men som det här är en introduktion till Silverlight så kommer jag inte att gå in mer i detalj på Expression Blend. När man sparar ett projekt i Expression Blend och sen öppnar upp det i Visual Studio, eller om man har Visual Studio öppet från början, så kommer den naturligtvis känna av att filer har blivit sparade, och den kommer vilja ladda om det, de filerna. Så. Här finns även en app.xaml, och för att förstå vad den gör så ska jag faktiskt ta och bygga det här projektet. Visa alla filer och gå ner i bin-debug-katalogen för att titta på vad det är jag har fått när jag byggt det här projektet. Så när jag bygger det här projektet får jag, som jag nämnde då, en testsida. En HTML-sida eller HTML-sida som, om man tittar på den i Notepad, innehåller lite felhantering i form av JavaScript för att hantera fel som uppstår i Silverlight-applikationen, och sen en div som är en Silverlight control host som i sin tur innehåller en objektinstansiering i HTML-koden utav själva Silverlight-applikationen. Den här har en parameter som pekar på källan för den här Silverlight-applikationen, och den i sin tur pekar på en fil som heter Silverlight Application 1.xap. xap.xap är ett nytt filformat som egentligen bygger på ett vanligt zip-bibliotek. Så om vi tittar på vad den i sin tur innehåller, om vi helt enkelt tar och byter namn på den här till zip, så kan vi gå ner i den och se att den innehåller DLL-filen, alltså den kompilerade filen ifrån mitt Silverlight-projekt, och ett applikationsmanifest. Och de filerna lägger sig också direkt i Bing-katalogen. Så vi tar och döper om den här till XAP igen. Här är den kompilerade filen, jag har naturligtvis även en debug-fil. för Visual Studio med debuggsymboler. Men öppnar jag den här app-manifest-filen så ser jag att den i sin tur innehåller, det är någonting som heter assembly part och deployment part. Så här kan det vara ett eller flera assemblies. Man kan naturligtvis referera assemblies i Silverlight också. Och den pekar på den DLL-filen som ligger inpackad i den här XAPT-filen. Och den pekar också ut, om jag scrollar till höger här lite grann, vilket assembly som den ska starta i och vilken typ som den ska starta i. Och typen är Silverlight Application 1.app. Så går vi tillbaka i mitt projekt, så ser vi att Silverlight Application 1.app är naturligtvis min app.saml och dess app.saml.cs. Själva saml-filen här är helt tom från början. Tanken är att man lägger applikationsvida resurser i form av styles som kan återanvändas på flera olika ställen, stilar alltså, och teman som kan återanvändas på flera ställen i sin applikation, men den har inget eget gränssnitt, utan det som händer händer i code behind. Så den här app-klassen ärver från application, och den har ett antal eventhanterare som hanterar application startup, application exit. Där gör den ingenting per default, och om det sker ett fel så kommer den att via de här JavaScripten i testsidan att skriva ut det felet. Jag kommer återkomma till hur man kan använda sig av när application klassen. Jag kan bara ta och faktiskt debuggköra den här. Se att den startar igång. Så där har vi den med knappen som jag kan klicka på. Den gör ju naturligtvis ingenting än så länge. Det jag ska göra nu är att lägga till ett sånt webbprojekt som jag valde att inte plocka med från början. Därför att jag vill visa hur det fungerar också. Så att jag tar och lägger till ett nytt projekt. Ett vanligt ASP.NET web, en vanlig ASP.NET web application. Sen måste jag säga åt Visual Studio att vara vänlig och länka det här projektet med min Silverlight applikation. Så att på Silverlight applikationens egenskaper så kan jag under Silverlight fliken säga att länka den här med mitt webbprojekt, med mitt webbapplikationsprojekt på det viset. Så. Och jag kan på webbprojektet lägga till min Silverlight-applikation som en länk. Och då får jag också välja om jag vill skapa en testsida som refererar kontrollen i det här projektet. Och en folder som den kommer att lägga den här kompilerade och ihoppackade Silverlight-applikationen, alltså själva XAPT-filen i. Så om vi tar och skapar den också, så får jag direkt nedkopierat min Silverlight Application 1.xap i den. Och jag får en ASPX testsida och en HTML-testsida. Jag kan börja med att titta på den här ASPX-sidan. Den har en serverkontroll som heter Silverlight, en ny serverkontroll som alltså kräver att Silverlight-verktygen finns installerat på servern, som har ett källattribut som pekar ut Silverlight-applikationen. Det som är intressant med den här är att den har ett jag lyckas få fram IntelliSense på den här. Den har ett antal attribut. Som den av någon anledning inte vill. Vill ge någon IntelliSense för. Men jag kommer naturligtvis åt den här Silverlight 1-serverkontrollen ifrån min code behind och kan manipulera den, till exempel sätta sökvägen till vilken SAP-fil den ska gå emot i runtime. Tar och stänger alla dokument här. Och så tar och tittar på HTML-versionen här. HTML-versionen ser ut precis som den testfil som jag tidigare visade i Notepad, som den skapade i Silverlight-projektet, det vill säga en Silverlight Control Host, en objektinstansiering och så ett antal parametrar som den skickar in. En av de parametrarna som går att skicka in i Silverlight när den instansieras är en parameter som heter initParams. Och i initParams så kan du stoppa in dina egna värden som sen kommer att göras tillgängliga i Silverlight-applikationen från dess applikationsklass. Vilket innebär att om du direkt från sidan eller direkt från din serverkontroll, om du använder ASPX-versionen, vill fylla på Silverlight med några initieringsvärden, så är det här ett sätt att göra det på. Så vi kan till exempel ha en favocolor som är lika med blue, till exempel. Vill du ha flera värden här så har du kommatecken som separator här. Så om vi sätter det där värdet och i våran applikationsklass kommer åt den här, så har vi den tillgänglig i, jag tar och stänger den där, i någonting som heter Startup Events Arguments. Så att i min E här så har jag tillgång till ett iDictionary med strängar som är mina initParams. Så att, och då har de ju tillgängliga i applikationsklassen. För att kunna använda dem till exempel i min main page, i min startsida där, så måste jag ju på något sätt skicka med dem dit, och då finns det lite olika sätt att göra det på. Ett sätt som man kan göra det på är att ha en konstruktor som tar emot det i sin main page. Så att om vi skapar ett iDictionary utav typen string init params, så kommer jag kunna så kommer jag kunna komma åt de här init-params. Och se om det funkar att sätta content på min knapp till exempel till initParams. Kallade jag den för favocolor. Var det lämpliga namnet på den? Där. Och jag måste naturligtvis stoppa in den här då i min main page. Så. Så vi bygger det där. Det går att bygga den. Vi kan nu sätta vår testpage som startsida och det här projektet som startprojekt, för nu vill vi testköra det här i våran Silverlight Application, ett testpage i webbapplikationsprojektet, och varför inte tillåta debuggning utav det här också. Så börjar jag ha fått blue som innehåll i min knapp här, som var min favocolor. Så det är ett sätt att skicka med initialiseringsparametrar till Silverlight. Se så att fortfarande kör bra. En annan intressant funktion som Silverlight innehåller eller möjlighet, det är att interagera med den sidan som så att säga Silverlight-kontrollen bor i. Det vill säga, jag kan inifrån Silverlight komma åt HTML-element, JavaScript, egentligen allting som finns i domen i den webbsidan som Silverlight instansieras ifrån. Så jag kan till exempel, om jag skapar ett JavaScript i den här Silverlight-sidan, någon function som ska heta hojta och som ska ta in någonting to show. Och så kan vi bara göra en enkel alert på vår in-parameter här. Om jag vill komma åt den här JavaScript-funktionen inifrån Silverlight så finns det en färdig hjälpklass för att göra det. Så vi kan direkt på i vår main page-initialisering här säga att HTML-page bor i System Windows Browser. Den har ett antal statiska metoder som du kan använda dig utav för att manipulera den HTML-sida som Silverlight bor i. Och då har den till exempel en dokument och dokument har någonting som heter invoke. Och invoke tar emot ett namn. Jag satte något namn på den där. Jag vet inte om det var så bra val, men en test kan vi testa och skriva ut. Så nu kommer Silverlight att göra en invoke på den här och den fick ett invalid exception. Varför fick jag ett invalid exception? Varför kan jag inte göra invoke? För att jag inte ska göra det på dokument utan jag ska göra det på window. Hojta. Test. Och anledningen till att jag inte kunde göra det på dokument, att jag var tvungen att göra det på window, var ju naturligtvis att mitt objekt inte fanns i dokumentdelen utan i hela mitt window. Så nu är det här ett väldigt dåligt exempel därför att göra en alert finns det ett mycket enklare sätt att göra. Det finns en färdig hjälpklass för att göra en alert som du direkt kan skicka in en sträng till. Det finns också en confirm till exempel. Så här finns det många olika typer utav hjälpmetoder som du kan använda dig utav för att manipulera domen. En annan intressant funktionalitet i Silverlight är att du kan faktiskt anropa hanterad kod inuti Silverlight från din JavaScript-sida. eller din HTML-sida med hjälp av JavaScript. Så att ta bort den här. Och så ska vi lägga till lite kod i Silverlight som du vill kunna anropa, och kan lägga den faktiskt direkt här i min appsida. Kan jag ta och skapa en public class som kan få heta MyClass, varför inte. Det som är det viktiga med den här då, det är att de egenskaper eller de metoder i min klass som jag vill ska kunna vara åtkomliga utifrån HTML-domen eller utifrån JavaScript, de måste jag märka upp och registrera. Så att om vi tar och skapar en publik sträng som kan heta någonting sånt där, som tar emot en sträng. Och returnerar den här strängen. Med uppercase. För att den här ska kunna vara åtkomlig från JavaScript i HTML-sidan så krävs alltså att jag lägger på ett attribut som säger scriptable member. Och som finns i System Windows browser namnrymden. Sådär. Så gör jag det så kommer den här kunna bli åtkomlig. Men jag måste också registrera den för tillgänglighet i JavaScript. Och det gör jag på application startup. Eller faktiskt på, jag kan göra det i själva konstruktorn här på min app. Så vill jag säga att MyClass så jag skapar upp en ny instans utav den här klassen som ska vara åtkomlig. Och sen så säger jag HTML page punkt register scriptable object. Och så måste jag ge den här ett namn. MySL app till exempel. Och stoppa in den här klassen som jag vill registrera, eller det här objektet utav den klassen som jag vill registrera. Så. Där gick att bygga, det är bra. Och sen för att komma åt den här i JavaScript så måste jag också få en referens till själva Silverlight-kontrollen. Och enklaste sättet att göra det på är att säga att när den här har laddats. Så på onload så vill jag att ett JavaScript som heter plugin loaded ska köras. Så. På onload så ska den ha ett value som är plugin loaded. Bra. Och sen så måste jag naturligtvis skapa den här plugin loaded. Så att vi gör en ny JavaScript-funktion som heter plugin loaded. Och i den så vill jag sätta en variabel till hosten för Silverlight. Alltså den instansierade kontrollen i sidan. Så vi tar och skapar den variabeln också. Så kontrollen, och den kan få vara null från början. Kan få heta SL-kontroll. SL-kontrollen vill jag sedan sätta till. Det här är en eventhanterare, så den tar emot sender och arguments. Jag vill sätta den här till sender.host. Förlåt, sender.gethost till och med. För att det här är en inbyggd metod i det instansierade objektet i Silverlight på webbsidan som kan få fram hosten, alltså Silverlight-hosten. Och när jag har gjort det så kan jag använda mig av metoder på den. Så min SL-control har ett content. Och i dess content så kommer jag åt min SL-app, kallade vi den för så. Vi ska se. Vi kallade den för My SL-app. Lika bra att kopiera det där. Så, tyvärr så får man ingen IntelliSense på det här eftersom det här är ju naturligtvis helt dynamiskt. Och vi kallade den där My to Upper, va? Titta igen här bara för att se så jag har gjort rätt. MyToUpper heter den metoden som jag ska kunna anropa ifrån JavaScript in i Silverlight. Och då kan vi ju skicka in test liten skicka in någonting med gemener och så bör vi få ut det här versalt, va? När den här körs, när den här har laddats. Så vi ser om det fungerar. Den laddar. Och den skickar ut versalt testliten där. Så på så sätt kan du alltså anropa funktionalitet i C-Sharp eller i VB.net inuti Silverlight ifrån JavaScript. Och det här öppnar upp en hel del möjligheter. Till exempel att bygga vad man kallar för headless Silverlight-applikationer. Det vill säga applikationer som egentligen inte syns på sidan men som innehåller funktionalitet i hanterad kod som du kan anropa ifrån JavaScript. Så, går tillbaka till mina powerpoints här och tänkte prata lite grann om arbetsflödet mellan designers och utvecklare. För där är det ju någonting som man har haft, man har saknat verktygsstöd för att arbeta effektivt tillsammans mellan designers och utvecklare. Så att ofta så levererar designers snygga original designskisser i till exempel Photoshop eller TIFF eller pappersutskrifter, och en utvecklare ska försöka implementera funktionaliteten i det här utan att bryta någonting utav designen eller den här pixelperfekta måtten eller färgerna som är exakta. Och det här är en utmaning. Man kan heller inte använda sig av ett iterativt arbetssätt på det enkelt sätt därför att verktygen pratar inte samma grundspråk. Och det här är naturligtvis någonting där vi ser att XAML kan hjälpa designers och utvecklare att få till ett iterativt arbetssätt där man som designer arbetar i designverktyg som antingen kan exportera XAML-kod och sen ta in dem i Expression Blend för att sen låta utvecklaren implementera logiken i Visual Studio. Och så kan man gå fram och tillbaka mellan de här olika verktygen. Så jag tänkte också visa på ett exempel på hur man kan använda Visual Studio och Expression Studio där en utvecklare snabbt kan prototypa en applikation med hjälp av de färdiga inbyggda kontrollerna och sen lämna över det till en designer som kan styla det här. Så att det är ju så att alla element i som har ett utseende i, jag ska öppna min sida här. Min knapp till exempel här kan ha en style. Och en style, det är en uppsättning stilregler som avgör hur den här knappen ska se ut. Så det här kan man tänka på ungefär som när man applicerar ett style sheet på ett antal HTML-element. De här stilarna definierar man ju vanligtvis då i med hjälp av expression-verktygen. Det finns även ett sätt att väldigt, väldigt enkelt styla delar utav ett gränssnitt eller ett helt gränssnitt med hjälp av färdiga teman som finns i Silverlight Toolkit. Så jag har installerat någonting som heter Silverlight Toolkit. Jag ska visa vart man hittar det om man går upp här igen på Get Started-avdelningen på silverlight.net. Så har du en länk till Silverlight Toolkit. Så det här är en uppsättning med utökade kontroller, ytterligare kontroller och också ett antal stilteman som du kan lägga på din befintliga Silverlight-applikation, både för Silverlight 2 och för Silverlight 3. Så tittar man på de här olika teman som finns. Så har de lite olika utseenden då som grafiska designers på Microsoft har tagit fram. Och har man installerat det här toolkitet så är det extremt enkelt att applicera en sån färdig stil på en kontroll. Då kan jag helt enkelt säga att jag vill använda Bureau Black till exempel. Dra och släppa ner den. Så kommer allting som är inom den här att få det temat applicerat på sig. Vi kan ju försöka göra vår knapp här till en Bureau Black tema. Jag ställer upp lite där. Så att den här används av en funktionalitet i Silverlight som heter Implicit Style Manager. Det vill säga ta allting som innesluts om det här styling-elementet och applicera det temat eller den stilen på det. Och jag har fått ytterligare en namespace-referens här till ytterligare ett assembly, Controls Teaming. Och specifikt då Teaming Bureau Black. Så det assemblyt kommer nu att kompileras med min Silverlight-applikation och packas ihop i den här XAP-filen. Så det är ett sätt att enkelt skapa stilar för sina applikationer för befintliga kontroller. Ett annat sätt är att använda sig utav kontroll- och template-modellen som finns. Så jag ska ta och öppna ett annat projekt här som jag har förberett. Så i det här fallet så är det ett gränssnitt med en checkbox i. Och den här checkboxen är kopplad via kod mot en lampa som den tänder och släcker. Så jag kan tända och släcka lampan här. Om jag nu som utvecklare är nöjd med den här verksamhetskritiska funktionaliteten så vill jag lämna över den till en interaktionsdesigner eller designer som ska applicera ett utseende på den här. Så jag tar och öppnar upp den här i Expression Blend. Tar och går till min checkbox och jag väljer att editera control parts, alltså templaten eller mallen för den här kontrollen. Så jag kan editera en kopia utav den, kan ge den ett namn och så kan jag faktiskt välja att ta bort den befintliga mallen för en checkbox. Nu är det fortfarande en checkbox men den har ingen som helst visuell representation. Då kan jag till exempel gå tillbaka här, välja att ta något annat element här, kopiera den Går ner i min checkbox igen. Och faktiskt skapa en helt ny mall för den här checkboxen. Så det är fortfarande en checkbox men den har ett helt nytt utseende. Sen som interaktionsdesigner så kan man till exempel skapa lite mer intressanta effekter genom att använda sig av någonting som heter Visual State Manager. Med Visual State Manager så kan jag även styra sådana saker som vilka animeringar ska användas för olika visuella tillstånd. Till exempel mouse over. Så kanske jag vill att den här griden ska skala lite grann för att bara markera lite att den här är klickbar. Likaså när den här trycks in så vill jag skala ner den en aning för att markera att den har tryckts in. Och när den är ikryssad, alltså checked, då kanske jag vill applicera något nytt utseende på själva knappen, när den kanske ska vara lite rödare. Så nu är jag nöjd med det. Kan köra den här i direkt ifrån Expression Blend. Starta igång min applikation och se att jag har fått en knapp med ett beteende och ett utseende som jag vill, eller egentligen då en checkbox som fortfarande har samma funktionalitet som tidigare. Så här har man på ett snyggt sätt separerat dels funktionaliteten, den bakomliggande logiken, från utseendet. Och tittar man på den här koden, naturligtvis ladda om den här i Visual Studio för att kunna se det. Så ser man att går man ner här till självaste checkboxen här, så ser vi att den har fått en stilreferens till checkbox style 1. Så om vi tar och öppnar upp den här igen. Så man har också på ett snyggt sätt separerat själva stilen och kontrollen i sig. Så att om jag tar bort den här referensen till stilen här, så kommer den få tillbaka sitt ursprungsutseende då. Så det var lite kring Expression Blend och Designer Developer Workflow. Naturligtvis så kan du inte ställa några frågor direkt eftersom det här inte är live. Däremot så går det alldeles utmärkt att mejla mig på rfolkes@microsoft.com. Jag finns även på Twitter på rfolkes. Kommande live meeting där du faktiskt kan medverka live och ställa frågor under seminariets gång, det är fredagen den 29 maj. Då kommer vi att köra mellan 14 och 15, och då kommer jag gå igenom mediestödet till Silverlight och hur man bygger medieupplevelser, vilka format som stöds, hur PlayReady DRM fungerar och en ny fantastiskt spännande teknik som heter Smooth Streaming, som möjliggör riktigt bra HTTP-streaming från en vanlig IS-webbserver med hjälp av någonting som heter Media Services Pack, som finns till Internet Information Services. Sedan är nästa live meeting den 5 juni, och samma tid, fredagen den 5 juni 14-15, så kommer jag och eventuellt någon inbjuden expert att prata datahantering i Silverlight. Så vad finns det för möjligheter att anropa webbtjänster? Vad måste man tänka på vad gäller säkerhet? Och om man anropar cross-domain, det vill säga över flera olika domäner, hur man kan utnyttja någonting som heter .NET RIA Services för att snabbt bygga Silverlight-applikationer som kommunicerar med tjänster. Och sen den sista avslutande live-meetingen, de här kommer naturligtvis att spelas in också och läggas upp i efterhand, den kommer vara den 17 juni, samma tid, 14-15. Jag vill inte lägga det på fredagen där, för då är det midsommar. utan det blir på onsdagen den 17 juni. Och då kommer vi att prata om nyheterna i Cellulite 3, där man får till exempel GPU-acceleration, någonting som heter Perspective Transform, en slags 3D-effekt. Också möjlighet att köra out of browser, det vill säga utanför webbläsaren i, som en lokalt installerad applikation. Förbättrad styling med mera. Så då kommer vi att prata om alla nyheterna som kommer i Cellulite 3. Jag ska bara avsluta med att pusha lite grann för våra duktiga partners, utbildningspartners som håller Cellulite-utbildningar. AdSkills, Cornerstone och Informator har alla tre utbildningar i Cellulite, så att gå in på deras hemsidor och kolla på vidareutbildning om det här är någonting som är intressant att lära sig mer om. Det rekommenderas varmt. Så med det så tackar för mig, och jag hoppas att vi ses vid nästa live meeting.